Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Och jag heter Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi, är styrelseproffs, trader och livsnjutare i största allmänhet.
Ja, just det. Ja, hur är läget med dig, Jonas?
Jo, det är bra. Mm. Men vemödena från förra veckan och hittat bra entrylägen har fortsatt den här veckan. Så det var lite mer svårhandat, tycker jag. Mm. Eller fortsatt att vara svårhandat.
Marknaden är lite svag här.
Ja.
I synnerhet på att bolagen ändå överträffar analytikernas förväntningar, men kursreaktionerna är negativa.
Mm, exakt.
Ja, vi har kommit till avsnitt 102 och vi spelar in torsdagen den 22 oktober. Börssnack är en podd från min arbetsgivare IG, global tradingmäklare. Är man premiumkund på IG får man bland annat tillgång till exklusiva webbinar. Mina kollegor har i nästa vecka på onsdag där webbinar tillsammans med bland annat Eka Lundin och Mikrit Trading på Twitter där. Så att in och anmäl er där. Mina kollegor kommer skicka ut inbjudan också till sina kunder. Kan passa på att nämna också att jag kör ett webbinar nästa vecka, den 27 oktober, där jag bland annat kommer prata om marknaden. Och jag kan lägga till en anmälningslänk i poddbeskrivningen. Ja, Jonas, vad kommer vi prata om idag?
Ja, vi kommer prata om rapporterna. Du har rankat dem, vet jag. Det är väldigt intressant att se utfall. Och vi kommer prata skuldberg i USA. Det har ju verkligen spets på och kommer göra det än mer. Kommer det bli ett problem för framtiden? Jag har tittat in på fastighetsaktierna, de som har rapporterat lite grann, kommentarer kring dem då. Och sen har vi med oss några case, men vi har inte bara det, vi har med oss en väldigt spännande gäst.
Mm. En av våra mest uppskattade gäster här i podden, varit med, tror jag, kanske 4-5 gånger tidigare i podden.
Mm.
Och det är Jonas Dahlqvist, förvaltare på ProxyP.
Mm.
Jonas delar också med sig av sina marknadskommentarer på bloggen kortsikt.com.
Just det.
En väldigt läsvärd blogg. Och jag tycker vi välkomnar Jonas till Börssnack. Varmt välkommen.
Välkommen tillbaka.
Tack, kul att vara här igen.
Ja, hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Marknaden har varit hyfsat gynnsam i år och ja, men hösten har ändå börjat bra, tycker jag.
Mm. Som alltid, 5 snabba frågor, Jonas. Mm.
Är du bullish eller bearish till börsen om vi tittar 12 månader framåt?
Bullish.
Mm.
Din tolkning av rapportperioden hittills, positiv, neutral eller negativ?
Det är ganska tidigt att säga så här långt, men ganska neutral. Och de sektorerna jag egentligen följer och den typen av bolag har inte riktigt kommit igång och börjat rapportera den.
Oljan har konsoliderat ett tag. Bryter den uppåt eller neråt?
Den borde bryta upp.
Mm.
Mm. Vilka sektorer kommer att vara hetast under nästa år, 2021?
Eftersom jag själv jobbar med förnybar energi och elektrifiering och så vidare och hela energiomställningen, så är det ju naturligtvis de sektorerna jag tror mest på. Jag tror rent generellt att growth kommer fortsätta gå bra, och vi kommer säkert prata mer om det här sen, men både value och cykliskt har ju också potential.
Jag jobbar mest hemma och har inte riktigt koll på lunchställena. Vad är ditt favorit lunchställe i stan?
Oj, nu kommer de svåra frågorna. Jag tränar oftast på lunchen. Så du får ett ganska tråkigt svar. Jag kan rekommendera mackorna på Joe and the Juice.
Okay.
Som man kan förbeställa i appen. Så att man bara går förbi och hämtar dem.
Smart.
Otroligt smidigt och fräscht.
Toppen.
Bra tips. Då kör vi.
Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, Jonas, trenden är fortsatt positiv på Stockholmsbörsen. Men volatiliteten, det vill säga svängningarna, har ökat lite grann. Till exempel om man kollar på VIX-index i USA. Då.
Mm.
Stigande volatilitet brukar sällan vara en positiv signal. Jag skrev lite grann om det i dagens morgonrapport. Sen har vi sentimentet präglas väl också väldigt mycket av ett eventuellt kommande stimulanspaket från USA. Från ena dagen till den andra så växlar sentimentet där beroende på förhoppningarna är då inför det här stimulanspaketet. Men ja, vad är din känsla eller vad säger graferna dig?
Ja, om man tittar på indexnivå och tittar på breda börsindex så har vi brutit tillbaka under all time high-toppen, vilket är ett svaghetstecken. Och om man tittar på OMX30 så nådde de aldrig upp till den gamla toppen, vilket också är ett svaghetstecken. Så nu har vi liksom en signal på att vi är inne i någon typ av rekylfas. Och jag tycker också när jag tittar på rapporterna...
Och så, även lägre topp i USA och på FANG-index.
Så är det också, absolut. Tittar man på rapporterna så spelar det nästan ingen roll nu, känns det som. Ja, åtminstone de senaste dagarna, om man kommer med en bra rapport eller inte, man sågas ändå. Och det är också ett tecken på att marknaden håller på att fundera om framtiden. De tecken vi ser nu, det är ju att det blir nya nedstängningar, förvisso då lokala i de flesta fall, men man ser att det här viruset fortsätter att härja och nu ökar under vintern. Och det är någonting som marknaden är lite orolig för, förmodligen för att då skulle kunna få bolagen att gå lite sämre igen, man får lite lägre takt, folk jobbar hemifrån, varslen kanske fortsätter och så vidare. Så att det finns en nagande oro, verkar det som, i marknaden då.
Mm. Och gällande rapporterna där, vi är såklart tidigt inne i rapportperioden, men jag skulle säga att det var länge sedan jag såg en sån här svag inledning av rapportperioden. Mm. Och då menar jag inte liksom, siffrorna i absoluta tal eller hur de kom in mot förväntningarna, för att det är ändå många bolag som slår förväntningarna. Men det jag menar är att det är väldigt få av de här aktierna som lyckas stiga på sina rapporter.
Just det.
Enligt min statistik som jag har med mig i morgonrapporten så fram till onsdagens stängningskurser så var det endast 42% av de rapporterade bolagen som då stigit på sina rapporter. Och detta då trots att många av de här bolagen har slagit förväntningarna. Mm. Så precis som du säger, det här är någonting som jag också tolkar som en svaghetssignal. Mm. Att aktierna inte längre orkar stiga. Trots att rapporterna kommer in helt okej då. Eller i alla fall mot förväntningarna. Och det är trots allt det som är viktigt. Hur marknaden tar emot rapporterna.
Mm.
Spelar ingen roll om vad jag tror om en rapport.
Nej.
Så att det är såklart ett svaghetstecken. Och jag har också lite fler svaghetstecken eller varningssignaler om du vill höra dem.
Ja, kör på.
Ja, nämligen som jag nämnde också att VIX-index har börjat stiga, vilket är en negativ signal. Jag ser också lite andra så här, ledande eller intermarkets marknader som till exempel high yield i USA tycker sig svag ut, visar en divergens mot börsen. Amerikanska timmerpriset har ju fallit tillbaka. Vid större toppar i marknaden så brukar man se en sån här flera månaders divergens mot timmerpriset. Och precis som du också var inne på där, att vi har lägre toppar både i USA men även FANG plusindex som har varit ledande i uppgången. Då.
Mm.
Så att mycket av de här svaghetssignalerna har gjort att jag har blivit tvungen att revidera min taktiska modell som jag har vänt i 3 månader från positiv till neutral.
Okay.
Den växlade om till positiv där i början på april. Sen gick den ner till neutral inför semestern. Sen efter semestern så slog de igen då till positiv. Men nu är den tillbaka till neutrala utsikter. På längre sikt så ser jag fortsatt uppsida för aktier som tillgångsslag.
Mm.
Med stöd av centralbankernas stimulanser och god likviditet ute, fortsatt låga räntor. Men på kort sikt så ser jag rent tekniskt och i mina kvantindikatorer då, lite svaghetstecken för aktiemarknaden.
Intressant. Jag tittar ju in specifikt på fastighetsaktierna i och med att jag sitter med Kungsledens styrelse och vill ju klappa Kungsleden medarbetarna på axeln. Väldigt bra levererat resultat och helt i linje med vad Biljana Persson, vdn, har uttryckt och som vi har diskuterat i styrelsen att den här oron är överdriven inom kontor då. Och när jag tittade som till igår kväll så var det 9 stycken fastighetsbolag som hade rapporterat och vad jag bedömer så var det bara ett av dem som kom in sämre än väntat. Så att alla slog sina estimat, och om man tittar då på kontorsfastighet specifikt då, så ska man titta bland annat på nettouthyrning, och där var det Atrium Ljungberg till exempel som hade negativ nettouthyrning, och även Castellum, medan det var positiv i KRM, FABG, Kungsleden. Lite negativ i Klöven, men väldigt små tecken. Det brukar vara en sån där liten ledande indikator att man börjar tappa lite hyresgäster då. Och tittar man på värdeförändringen, så var det av de här nio, så var det bara Atrium Ljungberg som rapporterade fallande fastighetsvärde. Och det är ju liksom intjäningen i liksom de butikskluster som de äger då, så, som de har skrivit ner värdena. De andra har skrivit upp värdena. Mm. Och dels för att avkastningskraven föll tillbaka lite grann, vilket var fallet till exempel i Kungsleden, men även på grund av att man kunnat omförhandla hyrorna på högre nivåer då. Så att covid-oron per se är lite överdriven, men marknaden tar liksom inte fasta vid det, utan har handlat ner fastighetsaktierna när de kommit med sina rapporter. Så det finns fortfarande en marknadsmisstänksamhet mot sektorn, men om man tittar hur bolagen står och går så ser det bättre ut. Ett av de stora, det är ju Castellum, och de sa att det kommer nog se lite svagare ut i Q4, och det verkar ha smittats över på de andra bolagen då. Mm. Så att man får mycket värde för pengarna om man köper fastighetsaktier just nu. Flera har ju återfört utdelning, bland annat av Kungsleden, så man får en bra direkt avkastning. Men i den här miljön, när det finns en misstänksamhet i marknaden, så är det svårt att se att det kommer in ett stort inflöde i marknaden. Och framförallt igår så att väldigt många av fastighetsaktierna faktiskt rekylerade. Så att,
många av de här bolagen gick också starkt inför rapporterna.
Mm, det gjorde de.
Vilket kan vara en anledning till att de kanske har gått lite svagt här på rapporterna. Men det jag noterar när jag kollar på min lista är att Atrium Ljungberg är ju faktiskt det enda fastighetsbolaget som steg på sin rapport.
Mm.
Och när jag hörde dig där prata om de olika bolagen, så fick jag ändå intrycket av att Atrium Ljungberg kanske var en av de svagare rapporterna.
Ja,
så var det. Så att det är intressant.
Fast den var bättre än väntat ändå, bättre än befarat, så ska vi säga.
Okej, okay. Ändå intressant att se där hur marknaden har tagit emot de här olika fastighetsrapporterna. Men jag tror också att Atrium Ljungberg kanske har varit lite mer pressad än många av de andra fastighetsbolagen. Man kollar till exempel på Castellum och Wallenstam till exempel. Ja.
Mm. Så tittar jag in på skuldberget i USA. Jag fick en fråga och titta in ordentligt på det här då. Man lånar ju pengar en masse, och någonstans där borta så blir det problem, och frågan är när blir det ett problem? Och det är ju det som är så oerhört svårt att svara på. Risken är ju att USA hamnat i en debt trap, det vill säga att man behöver låna för att betala skulderna helt enkelt, eller räntebetalningarna. Och ju högre skuld, desto mer av pengarna kommer gå då till att betala räntor helt enkelt. Nu är ju räntorna väldigt låga, men ändå, en läsvärd bok är Annorlunda, eller på engelska This Time's Different av Carmen Reinhardt och Kenneth Rogoff. Den är från 2009. De visar att kriser kommer och går, och de tittar ju på många hundra års liksom erfarenheter då. Och det här är ju någonting som, ska man motverka kriserna så måste man ha tidiga varningssystem, och man måste också införa regleringar som gör att man kan hantera den finansiella industrin då. Och tittar man på trenderna som går i USA så är det ju inte precis mer regleringar de vill ha, utan snarare tvärtom under Trump. Mm. Han har ju försökt liksom jobba för avregleringar successivt, så att vi får väl se då. Men om man tittar på lite kvotvärden här då. Varje lånad dollar ger betydligt mindre tillbaka i form av tillväxt. Och tittar man på en dollar gav 60 cent tillbaka, en lånad dollar gav 60 cent tillbaka i form av ökad BNP 1980. Idag så ger den 27 cent tillbaka. Det vill säga du får väldigt mycket mindre för pengarna som du lånar för, trots att räntorna är så låga. Så att vi håller på att bygga in oss i ett enormt problem. Och det är ju det här som räntemarknaden alltid pratar om, att det kommer gå åt skogen, frågan är bara när då. Mm. Så att trenderna måste ju på något vis ändras då. Tittar man på statsskulden då, så enligt US Debt Watch, kan man googla på, får man upp hur skulderna ökar för varje sekund och det är en massa kvotvärden i realtid.
Fascinerande.
Ja, det är helt otroligt. Så att den är kul att bara sitta och titta på då. Den uppgår då till 137% under 2020. 137% av BNP. År 2000 så var den 56%. Så man ser att det har varit en explosiv tillväxt. Och det här är innan det här nya stimulanspaketet på 2000 miljarder eller biljoner eller vad det nu är för siffra de lägger bakom där då. Och tittar man på den totala skulden så har ju den också exploderat. För då räknar man in privatpersoner och företag då. Och tittar man på hur det ser ut historiskt, bara för man ska förstå storheterna, så 1980 så var den 167% av BNP i USA. Och i år så kommer det vara 364%. Nästa år, 2021, så kommer den uppe på 405% av BNP. Det är så abnormt stor skuld. Så det här är ju någonting som, om man inte gör någonting för framtiden och säkra det här. Nu ska vi komma över liksom pandemin och så. Men det här är ju någonting som man verkligen, verkligen måste börja ta tag i då. Och frågan är hur man gör då.
Man skriver bara av alla skulder.
Ja, det kan vara ett val då.
Fokusera på...
Skulder är ju bra generellt sett. Men det är ju som andra laster. Det är bra i måttliga mängder då.
Mm, exakt.
Det är så man ska tänka på det då. Och vad kan man göra då? Ja, man kan satsa på infrastrukturella investeringar. Det vill säga man använder skulderna till produktiva investeringar. Och om man tittar till exempel på dricksvatten, så upp mot 20% av USAs dricksvatten går till spillo. Inte för att folk häller ut det, därför att rören är helt undermåliga. Så du har ett tapp på ungefär 20%. Det hade varit ganska smart att satsa en biljon på att gradera upp det där, och då kommer ju liksom kostnaderna så att säga sänkas på sikt då. Så att det finns massor med grejer man kan göra i USA. Men om man tittar på det kortsiktiga, var ska man skära? Är det Medicare, Social Security? Inte populärt. Militära pensioner? Förmodligen inte helt populärt heller. Ska du satsa på att skära i utbildningsväsendet? Nej, det är ju inte så smart heller då. Eller ska du skära på räntebetalningarna, alltså betala mindre? Alltså man har jobbat in sig i den här debt trap. Jag tror inte det är ett, så att säga, liksom ett problem på kort sikt. Men om man tittar på budgetunderskottet under Trumps tid, så har det gått från strax under 5% till 16% i år. Och det är som sagt innan det här nya fiskala paketet kommer att presenteras då. Så om man tittar på, om man bara tummen och pekfingret, är det problem på 1-5 år då, kort sikt då, i makroekonomiska världen? Så förmodligen inte. Men om lite längre, 5-10 år, då kommer det här vara ett betydande problem.
Jag gillar att kort sikt är 1-5 år för dig.
Exakt. Men du var ju lite grann inne på liksom, hur ska man bli av med det här? Betala tillbaka, ja, det är ju mindre pengar för investeringar. Det är ju sämre för aktier, det är bättre för obligationer kan man tänka. Ska du öka produktiviteten? Ja, hur ska du göra det? Alla kan inte leva på internet, även om vi är många som försöker göra det. Nya uppfinningar, ja, det kan ju såklart komma då. Eller ska vi inflatera bort skulden? Det här är ju det stora hotet. Och vad är bra att äga om inflationen håller på att stiga?
Ja, guld kanske.
Exakt. Mm.
Fastigheter också.
Ja, absolut.
Men om man återgår till aktiemarknaden, det känns som att du också är lite mer försiktig, eller? Du verkar ändå se lite varningssignaler ute, även du.
Mm. Inte minst i min portfölj. Det är många varningssignaler.
Det blir intressant att höra vad Jonas har för åsikter om aktiemarknaden. Tycker inte att vi ska bjuda tillbaka honom i podden?
Det gör vi.
Ja, varmt välkommen tillbaka Jonas till Börssnack. De flesta av våra lyssnare vet vem du är sedan tidigare. Du har varit med i podden vid ett flertal gånger. Men kan du inte berätta lite kort för våra nya lyssnare vem du är och vad du jobbar med idag?
Just det, de flesta känner mig nog sen min blogg kortsikt.com där jag bloggar om börsen och makro och alla andra saker. Men professionellt jobbar jag som partner och förvaltare på ProxyP där vi förvaltar en hedgefond med inriktning mot den globala energiomställningen eller energy transition som man även kallar det. Vilket i sin tur är där fokuset ligger på förnybar energi och elektrifiering och energibesparing. Och handlar alltså om hur vi ska gå från ett fossilfritt samhälle till eller från ett fossilberoende samhälle till ett fossilfritt.
Mm. Hur har den marknaden gått och hur har fonden gått i år?
Vi har haft en stark marknad. Fonden har gått bra. Den är upp drygt 50% ungefär.
Vad är det för jämförelseindex där?
Alltså vi har inget jämförelseindex eftersom vi jobbar både med långa, alltså köpta positioner, men även korta blankade aktier, och vi jobbar även med diverse hedgingstrategier. Vi är ingen absolut avkastare, utan vi har en hög nettoexponering mot sektorn, vilket vi tycker att man ska, eftersom där finns en långsiktig underliggande tillväxt som vi tror på. Men för att inom det här så finns det fortfarande bolag som vi inte är lika övertygade om att de kommer lyckas, och då har vi möjlighet att blanka dem, och även om de långsiktiga trenderna pekar upp så svänger det ju inom dem, och det finns lägen där risk-reward kanske inte är så aptitlig, och då har vi möjlighet att även hedga bort en del av risk i portföljen, så att säga. Så att vi ska följa med där upp, och det är inte så att vi inte kommer gå ner när det går ner, men vi försöker bygga en asymmetri av liksom avkastningsprofilen som är gynnsam. Exempelvis i Q1 så var vi upp 2%, ett annars ganska tufft kvartal för många. Och sen har vi ändå hängt med bra efter Q1, så att säga.
Kan det vara att ni handlar också olika pair trades? Att ni blankar någon aktie mot en annan?
Absolut. Vi jobbar med ett universum på ungefär 500 bolag globalt. Majoriteten av dem är small mid caps. Men även om liksom den här energy transition traden är liksom förknippad med tillväxt, så skulle jag säga att en majoritet av bolagen i vårt universum erbjuder inte den typen av tillväxt. Där ingår till exempel en hel kraftbolag som ligger väldigt långt fram inom förnybar energi. Men det är kanske ingen jättetillväxtstory i dem ändå, liksom på ett par år ut. Medan vi ofta hittar relativa trades mellan två olika kraftbolag där vi kan se 20-30% uppsida. Så bygger man en portfölj kring den relativa traden istället. Och den är oftast okorrelerad mot då, de här outright långa tradesen man tar. Så kombinera de två funkar ganska bra.
Ja. När du var med i podden i våras så döpte vi avsnittet till En ljus framtid. Och det här var ju under en period där det var ganska negativt sentiment i marknaden. Men du var väldigt bullish, vilket nu efterhand var ju såklart korrekt. Är du lika optimistisk idag som du var då?
Jag är ännu mer positiv faktiskt. Mm. Då pratade man ju mycket om det skulle bli en så här V-shaped recovery. Eller det fanns U och W och hela alfabetet var med. Och jag var ganska övertygad att vi skulle få en V-formad återhämtning. Men jag trodde väl inte att själva V eller den högra delen av V skulle bli så skarp som den blev ändå. Alltså tittar man på mycket av makroindikatorerna, inköpschefsindex till exempel, så är det många som har letat sig upp mot 55 och där runt omkring från att ha varit ner på 35. Bolagens vinster har ju liksom slagit förväntningarna under både Q1 och Q2. Nu rullar vi in i Q3 så att säga. Och även hårddata som detaljhandelsförsäljning och bilförsäljning på. Det beror såklart lite vilket land eller region man tittar på, men återhämtningen har varit god. Jag tror det kommer fortsätta av lite olika skäl.
Om man tittar på de här V-formationerna och framåtblickande till exempel, så kommer de från väldigt låga nivåer när allting är mörkt. Och då börjar man ju svara att ja, förmodligen går inte mitt bolag i konkurs. Det är så indikatorn börjar vända, men det säger ju inte någonting om den absoluta, så att säga, försäljningen. Och vi ser ju fortfarande ganska beklämmande försäljningssiffror i, bland bolagen. Hur ser du på den här återhämtningen i den globala ekonomin? När är vi tillbaka eller förbi där vi var som högst senast, så att säga?
Q3 här och Q4, det är ju liksom, det är någonstans mitt emellan av liksom 2019 med okej tillväxt och liksom Q1, Q2 med svag tillväxt. Så vi är ju någonstans i mellanlandet, och det är ju för att alla har liksom inte kommit tillbaka till sysselsättning. Men det viktigaste är kanske ändå att consumer confidence inte riktigt har hittat tillbaka till de här nivåerna som rådde, alltså pre-corona-nivåerna. Vilket handlar om att där vi har fortfarande drygt 10 miljoner människor i USA som var anställda innan corona, men som inte är det. Och de har ju familj och grannar och vänner och före detta kollegor. Så att många tror att det är på grund av de här 10 miljonerna som att liksom återhämtningen inte, att det är fortfarande ganska ljummet. Men de får ju så pass mycket pengar och ligger hemma och ändå klickar hem grejer på Amazon. Så det är inte de som är problemet, utan problemet är att när consumer confidence är lite lägre än vad det brukar, så är sparkfoten lite högre än vad den brukar. Mm. Det vill säga grannen som fortfarande har sitt jobb till den här arbetslösa, han konsumerar kanske inte fullt ut så mycket som han brukar, för att han tycker ändå läget är, det är bra, men inte lika bra som innan. Och han har pengar att konsumera, han har sin lön, men sparkfoten har gått upp. Sen har ju den kommit ner från den extremt höga nivån vi såg i våras, men den har inte helt ut liksom hittat tillbaka till de gamla nivåerna. Jag tror att vi behöver, och det är lite det jag ser när vi rullar in i 2021, att vi behöver, för att consumer confidence verkligen ska ta det här hoppet och folk verkligen, alla ska återgå till den normala sparkfotorna, gå ner till den normala nivån och konsumtionen verkligen repa sig, då behöver du ju liksom en hel cocktail, det vill säga corona. Vi måste få helt bukt med corona nästan, kanske ett vaccin eller att corona försvinner ur media som ett problem. Sjukdomen kanske finns kvar, men att den liksom är inte längre en issue. Presidentvalet tror jag i USA då spelar roll, att man måste ha det bakom sig. Jag tror ju på stark tillväxt nästa år, mycket på grund av som en baseffekt mot i år. Det vill säga att om vi får om 21 blir ungefär som 19, så bara rent baseffektsmässigt så kommer det uppvisa 5-6% BNP-tillväxt i USA till exempel. Och 5-6% BNP-tillväxt, det drar med sig en viss typ av jobbskapande på kanske 5-6-7 miljoner nya jobb. Och när media börjar rapportera om de grejerna, så tenderar också consumer confidence att stärkas ytterligare. Sparkfoten går ner ytterligare och tillväxten och konsumtionen tar fart ytterligare.
Någonting som vi har sett nu när sparkfoten har varit väldigt hög, det är att konsumenten kanske har lagt mer pengar på sitt boende. Om man kollar på sentimentet på husmarknaden i USA, housing market index var nu i veckan uppe på ny rekordhög nivå. Skulle du se att housemarking index är en bättre ledande indikator för den amerikanska ekonomin än kanske konsumentförtroendet? För jag menar, visserligen så har konsumentförtroendet fallit, men det har ju i sin tur lett till ökade skuldkvoter, vilket i sin tur har gett stöd till bostadsmarknaden. Förstår vi ut efter?
Ja, precis. Men det är ju liksom, du kan ju översätta det egentligen till Sverige också. Vi har liksom rekordhöga bostadspriser och ändå är tillväxten inte så himla stark i Sverige. Och det finns fortfarande en oro för corona och folk reser inte som förr. Liksom. Men de har ändrat liksom beteendemönster. Men den viktiga förklaringsfaktorn till bostadspriser både i USA och i Sverige är ju de låga räntorna och centralbankernas agerande. Mm. Där man har liksom dels nollat räntorna men också lanserat QE där man köper bostadsobligationer. Och alltså drivit ner spreadarna mellan bostadsobligationer och de riskfria alternativen, statsobligationer. Och bostadsobligationerna, som ni vet, ligger ju till grund för finansieringen av våra bostadslån. Och ingår indirekt i lånelöftena.
Precis, för du har tidigare i podden berättat att du har en modell där för just bostadspriserna där du kollar på femåriga bostadsobligationer och att ändå leder priserna med cirka 6 månader. Kan du förklara igen den modellen och hur den ser ut idag då?
Ja, jag hävdar ju att det är inte lånen som är en funktion av priserna utan det är bostadspriserna som är en funktion av lånen. Och beviset är ju egentligen att om man stryper utlåningen så kommer priserna kollapsa, så att säga. Och storleken på lån sätts av lånelöftena. Och förenklat kan man säga att de två viktigaste delarna där är kalkylräntan och inkomsten. Och inkomsterna rör sig ganska sakta i både här och i övriga världen. Så att inkomstfaktorn har inte spelat så stor roll. Men medan kalkylräntan då är den avgörande faktorn. Och den kan man då härleda rakt ner till bostadsobligationen. Som alltså är den som instituten ger ut för att finansiera bolånen. Och det tar ju lite tid innan den ränteförändringen i den obligationen sipprar igenom till en faktisk budgivare på stan sen. Så att det där är en viss ledande effekt. Då på tidigare var den på 6-12 månader. Nu känns det som att den har liksom krympt. Så det är snart 3-6 månader. Men den femåriga bostadsobligationen då, som man skulle kunna säga ligger till grunden för det femåriga bostadslånet. Räntan på det femåriga bostadslånet läggs in som kalkylränta med ett visst påslag i lånelöftet. Den är ju ner på 0,01 eller något sånt där.
Och priser på det här kan man se på Riksbankens hemsida bland annat.
Mm, absolut.
För de som är intresserade.
Jag var ju positiv till bostadsmarknaden i våras av den anledningen att jag såg vad bostadsobligationen var. Och jag trodde inte att på grund av de finanspolitiska stimulanserna i princip att i Sverige då, att man blir korttidspermitterad. Och i USA där man då egentligen får, man kan få sparken men man får bra ersättning. Skulle jag att inkomsterna var intakta. Rycker du undan inkomsterna så det är naturligtvis dåligt för lånelöften också. Men jag trodde att inkomsterna skulle vara hyfsat intakta och med hjälp av då räntan skulle vi få en stark marknad, vilket vi har fått. Och säger man framåt så har priserna liksom letat sig upp ungefär till det bostadsobligationen indikerar 6 månader ut. Å andra sidan, så att man ska säga att priserna är där de ska vara. Å andra sidan är hösten säsongsmässigt rätt svag bland bostadspriserna. Och från och med liksom januari och framåt är den starka perioden. Så om vi tar in det och sen samtidigt målar upp en ganska hyfsad konjunkturbild nästa år. Där liksom tillväxt, jobbskapande, vinsterna, även om det bara är baseffekt. Mycket är baseffekt, jämförelsetal. Så borde bostadsmarknaden kunna vara stark fram till midsommar nästa år.
Ja, man har en ränta på 0,1, då känns det som att vi har kommit till vägs ände. Vad ska driva det ytterligare? Tar det stopp någonstans?
Att
priserna orkar liksom inte gå så mycket mer då?
Nej, för att det beviljas inte större lån. Utan då skulle det vara liksom kraftstigande inkomster då. Och det kommer ju inte hända. Vi kan ju hamna i en situation där kronan blir så stark mot omvärlden. Jag tänker så här, euro mot 9 kronor. Då kommer Ingves behöva göra någonting, för att då kommer det göra ont för vår exportindustri. Han kanske tvingas till sänkningar där framme, det tror jag inte. Och får gå tillbaka till minusräntan. Eller liksom någon typ av ännu mer expansiv politik. Skulle det kunna tvinga ner bostadsobligationerna till minus om resten också förfaller? Kanske. Jag tror inte Ingves vill gå till minus. Nej, det är inte base case. Nej, så att uppsidan på bostadspriserna finns ju inte riktigt där.
Vad skulle du ge för ett råd till en person som letar efter en villa då? Till exempel Erik här då. Ska han skynda på nu eller ska han vänta med att köpa, så att säga? Nu kommer han i och för sig behöva lämna sin lägenhet snart. Så att,
7 december.
För Erik Stel tror jag det är viktigt bara att vara i marknaden. För om du köper och säljer i samma marknad så är det inte så stor grej. Utan, och sen skulle jag fundera, om jag var Erik, skulle jag fundera på hur stora lån jag har relativt min inkomst. Och göra någon typ av kalkyl och se vilka räntor man klarar av. Och det finns ju liksom ingen större risk för en ränteuppgång, utan nu pratade vi ju faktiskt om tvärtom. Men du ska förmodligen ha ditt lån i 30 år till. Så du kan ju fundera lite på ändå vilka räntor du klarar.
Hur många gånger bruttolånen skulle du rekommendera där?
Nej, men jag tycker inte att man ska ha större skuldkvot än 5 gånger.
5 gånger.
Och nu är det ju inga problem, utan det är ju liksom på 30 års sikt. Du ska ju klara liksom alla typer av räntor i alla typer av tider.
Ser du i framtiden att det skulle kunna vara någon strukturell nedgång i innerstan, just med tanke på att det är kanske flera människor som känner att de kommer kunna jobba hemifrån och så vidare, och kanske prioriterar lite mer utrymme och väljer att flytta ut från stan till villa, för att de inte har samma uppsida längre att bo nära kontoret?
Ja, men jag förstår att du vill komma in på den här supply-demand-faktorn i marknaden. Jag har aldrig sett att den har haft någon större bäring. Alltså när fastighetsutvecklarna var som mest aggressiva och rullade ut som mest projekt eller liksom objekt, det hade liksom, och därmed ökade supply, så hade det liksom ingen stor direkt inverkan på priserna.
Jag tänker relativ utveckling mellan villor och lägenheter inne i stan.
Aha, okej. Okay. Ja.
Det jag tänker på.
Ja, men ja, den är ju intressant.
För nu senaste tiden så har ju villapriserna egentligen gått betydligt mycket starkare.
Vilket är inte bara en catch-up mot lägenhetspriserna, faktiskt. För att villapriserna hade laggat lägenhetspriserna. Och du har en stark koppling, för du har barnfamiljer som liksom, du har singelpar som bor i innerstan och sen så skaffar de barn och sen efter ett tag flyttar de ut till förorten. Och då säljer de i stan och tar med sig sitt eko ut. Så det borde finnas en ganska stark koppling mellan de här två marknaderna. Mm. Jag bor själv på Lidingö. Där har det varit ett extremt tajt utbud. Och ganska kraftig prisuppgång. Och där går det faktiskt att härleda till att det är stark efterfrågan och ett tajt utbud. Så det kan finnas fog för det du säger. Men jag faller gärna tillbaka till det här att det är ändå lånelöfterna som bestämmer hur mycket alla pengar har på fickan. Så det dyraste objektet kan aldrig bli dyrare än vad någon har, vad den personen som har fått det mest generösa lånelöftet har på fickan. Det spelar ju liksom ingen roll hur, om det finns ett objekt ute med 1000 köpare, priset kommer att bli det som den som har fått det generösaste lånelöftet. Han blir marginalköparen. Och det näst dyraste objektet i marknaden blir den som har fått det näst generösaste lånelöftet. Så någonstans så är det lånelöfterna som lägger ribban för priserna. Och utbud och efterfrågan är sekundärt.
Mm. Om vi går vidare och pratar lite grann om USA-valet. Som närmar sig med stormsteg. Ni investerar mycket i förnyelsebar energi. Mm. Håller du tummarna för Biden?
Ja, det är klart jag gör. Han har aviserat att han vill satsa 2000 miljarder dollar plus, eller 10% av amerikansk BNP ungefär, på energiomställningen. Både inom förnybar energi, elektrifiering, energibesparing och så vidare. Så att det, vi har ju en Green Deal i Europa som är väldigt liksom gynnsam, som lanserades förra året och som liksom, i samband med covid har man liksom tryckt på den ytterligare. Och skulle vi få Biden som president, så skulle man kunna säga att vi får en amerikansk Green Deal. Får vi Trump så är det ändå ganska gynnsamt. Skillnaden är att i USA har vi inte en nationell Green Deal, utan vissa stater, exempelvis Kalifornien, Texas och så vidare, de bedriver liksom en Green Deal på delstatlig nivå. Och sen har du andra stater som är, till exempel har mycket kol och fracking och så vidare. De bedriver inte en Green Deal, så att säga. Så att USA är ju lite mer delat beroende på vilken stat man tittar på. Men ackumulerar du alla de staterna som bedriver någon typ av Green Deal, så är USA, trots Trump, väldigt, väldigt gynnsamt för energiomställningen. Men Biden skulle på något sätt nationalisera det.
Delar du oron som marknaden har att höjda skatter skulle kunna bräcka så här börsuppgången? Och så här,
finns det... Goldman Sachs tror jag, eller de har räknat på det här, och de skatterna som Trump har tagit bort och som Biden vill återinföra beräknas liksom slå mot vinsterna på sista raden med 10-15%. Dock
2021.
De här kommer bli aktuella först under 2022. Det kommer inte bli några skattehöjningar under 2021. Han kommer inte få igenom det förrän nästa år, så det blir nästa budgetperiod. Nej, det är jag inte så orolig för, utan det kommer bli en väldigt expansiv politik oavsett om det blir Trump eller Biden. Och bara för att, och sen ska man komma ihåg att bara för Biden vill höja skatterna, så är det inte så att han vill köra något budgetöverskott, utan han vill köra ett lika stort budgetunderskott och expansiv finanspolitik som Trump. Det är bara det att han vill beskatta företag och rika och sen spendera pengarna på sjukvård och de som har det sämre ställt. Men slutnotan är ju likadan oavsett vem som sitter vid makten. Och ur ett tillväxtperspektiv, om man ska grovt förenkla, så struntar jag i kan man egentligen, så länge som båda kör ett budgetunderskott på 10% nästa år, så spelar det inte så stor roll hur man kommer fram till de minus 10%. Det viktigaste är att man landar på minus 10. Mm. Så det skiljelinjen går ju snarare hur de spenderar pengarna. Mm. Och hur de beskattar dem.
Har marknaden prisat in?
Precis. Jag tror oron som är nu att USA rekylerade ju en hel del i september. Mm. Repade sig och är ganska svajigt just nu. Handlar ju med ett stor del om valet, men inte vilken president det blir, utan bara den här osäkerhetsfaktorn. Mm. Så att jag tror det finns goda odds efter valet att vi får ett sånt här post-election relief rally.
Får man kolla på till exempel de sektorer som skulle gynnas av att Biden vinner? De sektorerna har ännu inte tagit ut det här i förskott, så att säga, utan det finns fortsatt uppsida efter...
Ja, men som jag sa, utfallet. Vi är ju 50% i år. Vissa av våra amerikanska investeringar har gått otroligt bra. Så det finns en del, det finns en hel del Biden-effekt av det.
Okay.
Men och liksom, oljebolag har ju inte gått särskilt bra. De har ju laggat något enormt. Och det finns ju, finns ju klart en typ av Biden-effekt där. Liksom. Mm. Absolut, men... jag tror inte det spelar så stor roll vilken president det blir, utan det är bara osäkerhetsfaktorn. Lyfter du bort den så ja, är det bra. Jag har inte heller trott på något finanspolitiskt stimulanspaket innan valet. Jag hoppas att det kommer, eller det kommer efter valet oavsett vilken president det blir. För båda kommer gasa. Det finns en riskfaktor, och det är ju att Trump eller vem det nu än blir, att vi inte har någon president efter valet. Att de inte honorerar liksom valutgången, och att det liksom det blir omräkning av röster, det går till domstol och så vidare.
Men det kan ju bara pågå en viss tid. Till slut så fäller ju domstolen att avgöra. Nu är det det här som gäller då.
Men om du tittar tekniskt på marknaden nu, där du hade en rekyl, du bröt upp ur rekylen och visade att den har vi lämnat bakom oss, och vi i princip fick en köpsignal, har kommit ner igen, och vilket jag tror då samlar kraft inför nästa uppgång. Bygger lite på det här positiva scenariot att vi får in ett stimulanspaket, vi har en ny president på plats,
just det,
och liksom en rad olika faktorer. Men har vi liksom 3 månader utan president, då tror jag vi bryter ner.
Mm.
Då visar det sig att den här köpsignalen var falsk.
Liksom. Mm.
Så jag tycker det ändå är en riskfaktor.
Mm.
Men jag skulle inte positionera mig för den. För det går liksom inte att prognostisera det.
Vilka index är det som du främst kollar på när du försöker få en bra uppfattning om aktiemarknaden?
Jag skriver ju en del om liksom OMX30, eftersom jag har rätt mycket läsare som är intresserade av liksom utvecklingen av Stockholm. Och det är lite home bias där. Men Stockholm är ju egentligen inget viktigt index. Men jag tittar liksom på Stocks och DAX för att förstå Europa. Och Nasdaq och S&P i USA. Om du menar den generella marknadsutvecklingen.
Om man kollar på OMX, det är ett väldigt cykliskt index.
Mm.
Tidigare historiskt så har det ibland tenderat att toppa innan USA, just på grund av sin cykliska karaktär. Är då kanske Stockholmsbörsen ändå liksom ett intressant index att kolla på, just för att fånga upp den här cykliska, med tanke på att USA-index, om man kollar på S&P 500, det är väldigt... mycket techbolag där som driver.
Jag skulle vilja liksom generalisera det ännu mer och säga att Europa är value och cyclicals-faktorn. Och där hade vi liksom efter corona-botten så studsade i april-maj, och sen har vi i princip gått sidledes. Och sen så har inte riktigt Stockholm gjort det, men give and take liksom. Och det är ju liksom för att value har inte gått bra, för räntorna har varit nedtryckta och growth har gynnats av låga räntor. Framförallt USA representerar då growth med liksom Amazon och FANG-bolagen i spetsen. Och att de är också defensive growth, att de växer oavsett konjunktur. Och sen andra delen i Europa är ju våra cyclicals. Som också har gått dåligt för att konjunkturen är svag. Men jag tror att vi förhoppningsvis vänder upp härifrån när vi får valet avklart och ett nytt paket på plats. Går vi mot ett 2021 med 5-7% BNP-tillväxt i USA, med vinster som i så fall växer med 30%, och ett jobbskapande som landar på liksom 6-7 miljoner nya jobb. Och det smittar på resten av världen. Resten av världen hänger med. Då kommer ju liksom stocks bryta upp. Dels för att de cykliska kommer gå bra i den här miljön. Och dels för att det kommer ändå vara ett visst uppåttryck på räntorna. Och det kommer gynna value. Som också tenderar till studsa tillbaka. Men jag tror inte growth kommer gå dåligt. Nej. I USA heller. Jag tror det kommer bli en rätt bred uppgång. Och den förklaras då att det finns så mycket återigen en rapport från Goldman som visar att likviditeten hos bankerna, alltså privata sidans cashpositioner och penningmarknadsfonder är så otroligt hög. Så att om de pengarna ska liksom in i aktiemarknaden, då är det inte bara en sektor som drar, utan då tror jag det blir en ganska bred uppgång. That said, det man ska passa sig för, det är den typen av bolag som är på andra sidan av något disruptivt inslag. Liksom. Mm. Och vi har ju fortfarande covid kvar, så att flygbolag är ju normalt sett ganska cykliska och hotellkedjor och så här. Men om vi inte har resande så kommer inte de leverera. Så de kommer, även om de är cykliska, så är de en klar lagger. Nu tror jag att oljebolagen kan studsa, eftersom jag tror att oljepriset kan bryta upp, precis som att stocks bryter upp och det cykliska tar fart. Men alltså, traden i oljebolagen är ju på andra sidan av disruptiva mot den energiomställningen. Så efter den här studsen, eller vad man ska kalla det, på grund av oljan, så det är inte en buy and hold på något sätt. Och vi kan mycket väl sluta 2021 med att oljesektorn är en lagger ändå. Och lagger inom cykliskt. Alla typer av bolag som är utsatta för någon typ av disruptiv och är på fel sida av någon disruptiv påverkan, de tror jag man ska akta sig väldigt mycket för. Mm. Och inte heller lita på att de betalar 7% dividend yield. För att även om du får liksom en direktavkastning i 5-10 år, så ska du fortfarande sälja den aktien där ute om 5-10 år också. Och din totalavkastning blir därefter. Tidigare har det funkat att gå in i bolag som inte växer så mycket, men plocka in utdelningarna och återinvestera dem i aktier. Och det blir en väldigt bra trade in the end of the day. Men det här har ju också handlat om att de här bolagen finns ju kvar. Och vinsterna finns hyggligt kvar, även 10 år ut. Men i oljebolagen då, om du sitter på de här utdelningarna och får dem i 10 år. Vad ska du sälja aktien för om 10 år? Vad betalar marknaden för den aktien då? Så totalavkastning på den traden kan bli usel. Och hur kan du dessutom veta att utdelningarna ska vara intakta under alla de här åren? Så att de här gamla skolboksexemplen på liksom smarta investeringar, där ska man vara försiktig om du är liksom på en disruptiv, om bolagen är utsatta för något disruptivt.
En sektor med disruptiva affärsmodeller är techbolagen. Jag fick in en Twitterfråga gällande FANG-bolagen från Sparpingvinen, som funderar lite grann kring uppdelningshotet mot just FANG-bolagen. Jonas har nämnt det här lite grann i podden tidigare. Hur ska man tänka där som aktieägare? Är det ett hot eller en möjlighet? Är då frågan från Sparpingvinen.
Det är en jättebra fråga. Historiskt har det ju varit ett par såna här. Man har försökt se på olika typer av uppdelningar. Det är en bra fråga. Jag har inget bra svar, måste jag säga. Jag tror att det är svårt att stoppa ett företag som är framgångsrikt. Alltså bara för att man skulle bryta upp Facebook, så är det ju inte säkert att vi ser upp våra konton på Facebook. Så det är den den trenden finns kvar. Och ur ett aktieperspektiv så kanske det synliga och fria världen helt plötsligt i vissa av de delarna. Och du kan till och med få en uppvärdering. Så att det hade varit enklare om man hade liksom så här 10 exempel senaste 10-20 åren där regleraren har gått in och man kan visa, titta här vad bra det funkade. Både ur ett regleringsperspektiv och förbukt med problemen, och där man också kunde säga, titta här vad bolagen gick bra eller dåligt relativt någonting. Men vi har ju liksom inget track på det där direkt. Så att det är väl, jag kan inte riktigt svara på det.
Om vi tar en avslutande Twitterfråga så vill Archie veta, om man bara ska följa en makroindikator, vilka ska han välja då?
Nej, men jag skulle följa liksom, globala inköpschefsindex, och de amerikanska är förmodligen de viktigaste. Och även liksom förstå skillnaden mellan tjänstesektorn och tillverkningssektorn. Och sen om jag får så kanske jag skulle flika in då surprise index, som egentligen ingen makrodata utan samlar då makrodata, och det är ju relativt förväntningarna så att säga. Den tycker jag är klart ledande och intressant. Många alltså, anledningen till att liksom, jag har en rätt bra gut feeling varför liksom, hur en rapportperiod blir, det är för att jag har liksom, makro, liksom, den ledande sentimentsdatan och makrodatan med mig in liksom, 6 månader innan rapporten, ungefär var vi ska landa. Och jag har gjort det här i ganska många år. Och har ofta en bra feeling liksom, vad bolagen kommer att säga liksom, på liksom, regionnivå eller på bred nivå så att säga. För att man, den här ledande makrodatan ja, men den är, ger en klart bättre tidigare feeling vad det barkar. Och sen på bolagsnivå finns det ju liksom, såklart avvikelser beroende på vilka, hur de har hanterat kostnader och vad som har hänt mer specifikt. Men jag menar, Bilias försäljning har ju så, eller Bilias vinster har ju såklart att göra med hur de hanterar sina kostnader, hur duktiga de är relativ Upplandsmotor och hur duktiga Volvo är relativt sina konkurrenter där ute. Men en stor del av majoriteten av Bilias vinster går härleda till om folk handlar bil i Sverige eller inte. Så skulle liksom räntorna dra eller liksom, konjunkturen gå i drickat, så spelar det ingen roll vilka visioner Bilias vd har. Han kommer få svårt att leverera vinsttillväxt. Så de flesta bolag där ute är till stor del makroberoende i den miljön de verkar i.
Mm. Mycket bra svarat. Stort tack för att du kom, Jonas.
Tusen tack, kul att vara här.
Och lycka till i framtiden.
Tack.
Stort tack.
Ja, om vi ska sammanfatta dagens sändning, vad tar du med dig?
Ja, men min taktiska modell på 1-3 månader har slagit om till neutrala utsikter. Jag ser lite svagare tolkningsföreträde i inledningen här i rapportperioden. Jag ser att volatiliteten har ökat lite grann. Jag ser lite svagare bredd i marknaden. Jag ser att vissa andra ledande marknadssektorer börjar visa lite svaghet. Så att jag blir lite mer försiktig. Men på lång sikt så ser jag ändå aktier som ett bra tillgångsslag. När centralbankerna ut och stimulerar och räntorna är fortsatt låga då. Så att ja, kring börsen, vad vill du lyfta fram där?
Ja, men inne på samma tema som du där, att om man tittar på rapportreaktionerna så tycker jag generellt sett så slår ju bolagen marknadens förväntningar. Det är bättre än befarat i de flesta fall, men du får inte med dig en positiv reaktion på samma sätt som vi har sett tidigare då. Och det här är ju en liten varningssignal. Det säger ju att börsen är lite orolig här. Och vi har ju ett val inom någon vecka här, så att det är fullt förståeligt. Men Det är i alla fall ett svaghetstecken då.
Ett bolag som jag vet du gillar som har kommit med en stark rapport och stigit på rapportdagen, det är Ericsson. Och det är, vi har Probi, vi har Ericsson, vi har Dustin, Holmen, H&M, Skistar, Invido, Volvo. Är de bolagen som rankas högt upp i min modell där. Sen de som har kommit in med väldigt svaga reaktioner är Nia, Klövern, Saab, Byggmax, Getinge, BRF och Tele2.
Exakt.
Och i samtalet med Jonas,
ja.
Vad vill du lyfta fram från det samtalet?
Ja, men jag tyckte att han var fortsatt optimistisk. Mm. Han har väl underbyggda argument också. Och han tittar ju bland annat upp på PMI för att försöka förstå vad det är för typ av rapportperiod som väntar 6 månader senare i den datan. Och det tyckte jag var ett fräscht sätt att titta på det. Sen är han ju också liksom orolig att de båda presidentkandidaterna då inte kommer godkänna valets utgång då. Och att man käbblar om det här så att det till slut måste gå till domstol. Och det, under den perioden så är det en osäkerhetsperiod, eller en ökad osäkerhet. Och då skulle han kunna se lägre bottnar framöver. Men grundtanken var ändå positivt att vi fick det här stimulanspaketet på plats då, oavsett vad det var för president. Mm. Vad tog du med det?
Nej, men jag gillar hans sätt att se på marknaden. Han har det här top-down-perspektivet där han studerar makro för att finna olika teman i marknaden. Och sen gräva ner sig sen på bolagsnivå. Gillar också att han kombinerar makrofundamental analys med teknisk analys. Och framförallt att han också erkänner och vågar som förvaltare berätta att han använder sig av teknisk analys. För att det är många förvaltare ute som inte riktigt vågar erkänna att de använder teknisk analys. Även om de hela dagarna sitter och studerar på graferna. Mm. Så att, det tycker jag är väldigt positivt. Och tog också med mig lite grann där som han nämnde att det verkar ändå som att marknaden håller på och prisar in att det är Biden som kommer att vinna valet. Mm. Många av de sektorer som är vinnare på Biden har gått väldigt starkt. Jonas Fond är ju upp 50% ja. i år. Så de har ju såklart gjort ett väldigt bra jobb där. Så att, ja, men det var väldigt kul att han kom tillbaka till podden och delade med sig av sina åsikter. Jag tycker att man ska gå in på hans blogg, kortsikt.com.
Definitivt, väldigt bra.
Generöst delar med sig av sina åsikter om marknaden.
Tycker jag låter jättebra och jag tycker vi rundar av podden idag och de bolag vi har pratat om. Inga rekommendationer, det är observationer. Vi önskar er stort lycka till och ha en trevlig helg.
Tack och hej.